Vi tonar in. Interiör ett vardagsrum. Två personer sitter bredvid varandra i en soffa framför en stor tv. De har varsin spelkontroll i handen och på tvn ser vi en första persons skjutare. De verkar spela tillsammans i någon form av match mot andra spelare. En person glider upp bredvid soffan och ställer sig att titta på tvn. Det är Ola. Just som den ena personens avatar blir skjuten och faller ihop i en hög på skärmen så tar samma person till orda. Person 1. Vet ni att Java-utvecklare har i snitt 32% högre IQ än .NET-utvecklare? Person 2. Det kan väl inte stämma. Person 1. Jo, det är säkert! Utan att släppa blicken från skärmen så öppnar Ola munnen.
Det där låter som en myt. Vad har du hört det?
Person 1. Jag läste det i ett blogginlägg som hänvisade till en schweizisk forskningsrapport som bevisade.
Jag tror att du skulle behöva bli lite mer källkritisk. Ge mig handkontrollen och lyssna på det här. Hej och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling i grupp. Jag heter Ola och jag sitter här med Tobbe. Hej Tobbe!
Hej Ola!
Jag höll på att dö av skratt där när du körde din... Är det Bert Karlsson eller vem är det?
Jag vet inte vad det är. Det blev någon konstig dialekt. Vi får säkert någon folk på oss här snart.
Som tycker att du är narra dem. Deras lite...
Sabbar deras fina dialekt.
Ja. Men det var inte meningen.
Nej.
Idag tänkte vi sabba lite andra grejer.
Mm. Lite myter och sånt där.
Ja, vi ska slå ner hårt på myter inom vårat skrå. Vi ska också zooma in.
Mm. Det ska vi göra.
Men innan vi gör det så vill vi ta och göra lite reklam.
Ja! Slå ett slag för våran fina konferens.
Som vi tänker göra till tradition.
Mm. Den kommer igen helt enkelt. Vi har ju hetat lite. Vi var väl inte så här 100% säkra på hur vi skulle lyckas göra den här igen. Om vi skulle våga göra den här igen. Eftersom det blev så sjukt bra förra gången.
Mm.
Men nu har vi, så blir det.
Nu har vi funderat.
Mm.
Och kommit på en grej som kommer lyfta det här, eller hur?
Mm. Just det.
Får vi lyckas med det, då kommer vi faktiskt lyfta det lite.
Mm. Vi ska ha lite schyssta gäster också. Lite schyssta talare.
Ja, där har vi faktiskt några faktiskt på vår önskelista.
Mm. Det har vi.
Åsa kunde ju inte förra året, för hon blev sjuk.
Mm.
Så jag tycker att hon ska få chansen igen.
Hon kanske tycker att hon kanske är lite för mer än oss nu.
Ja, det är sant.
Det har gått ett helt år, vet du. Och hon har ju vuxit och inte vi, liksom.
Ja, men vi försöker. Men sen så har vi lite andra. Det vågar vi inte droppa några namn nu, men vi har tänkt i alla fall.
Mm.
Vad är det för datum som gäller då?
Var det 5 september?
5 september var det. Mm. Det samma plats.
Torsdag, va?
Det är en torsdag. Och det är samma plats, alltså Ulvsunda slott i Stockholm.
Mm-hmm. Det var ju en alldeles lysande lokal.
Vill ni anmäla ert intresse så går det bra. Det är bara att kontakta oss på de vanliga vägarna.
Mm-hmm.
Vi har inte kommit längre så att vi kommer ta emot intresseanmälan. Men vi behandlar det som en intresseanmälan tills vidare.
Mm.
Och ni som är intresserade, hör av er.
Mm. Det är ont om platser liksom tidigare.
Ja, vi kommer begränsa det till 50 platser.
Mm.
Och förra året så gick de som bara den. Det är ungefär som popcorn på en biograf.
Ja.
De bara slang, de bara försvann.
Ja. Det var nog extra brynt smör på dem, tror jag.
Ja, väldigt gott. Ja, nej, men nog om det, va?
Mm.
Ska vi kasta oss över programmet?
Det tycker jag.
En inzoomning först.
Mm. Där har du hittat något skoj.
Jag har hittat något skoj. Vi har ju ganska ofta pratat om laters som vi kallar för senare eller något sånt där. Någonting som vi tycker att ni kan testa och sätta i system för att lära känna folk.
Mm. Som en liten katalysator i att lära känna folk.
Mm. Hur låter en sån här senare då, Tobbe?
Ja, men en senare, det är ju att man berättar någonting om sig själv som kanske den andra inte vet. Och som den andra kanske inte hade fått höra förrän sådär sent klockan 10 på kvällen efter ett glas vin eller så.
Mm-hmm. Mm. Ja, och det här gör vi för att vi ska lära känna varandra.
Mm.
Då kan vi liksom tänka på det och liksom prata och bjuda lite på oss själva.
Mm, precis. För tanken är ju att man, om man lär känna någon mer personligen än bara liksom bara snacka jobb hela tiden.
Ja.
Om man istället blir lite mer personlig så tror jag att man kommer kunna jobba ihop mycket bättre.
Ja, det tror jag också. Kunna säga. Du får lite mer känsla och bryr dig lite mer helt enkelt.
Mm.
Det som jag hade nosat upp eller råkade snubbla över var någonting som kallades för affinities.
Mm.
Och det kan vi väl översätta som släktskap eller frändskap.
Mm.
Det finns också ett svenskt ord som heter affinitet. Det känns som bara en sån här rak översättning. Men om vi använder det så vad fanns det liksom en liten sån här metod där du sätter dig ner med någon och jag vet inte exakt under vilken form det här skulle vara, men kanske just med det här glaset vin i hand kanske.
Mm. Eller vid kaffe.
Börjar med. Ja, det går ju också bra. Eller även lunch.
Mm.
Men då börjar en person och säger någonting som du gillar med den andra personen.
Mm.
Och följt med det efter det då så berättar man någonting som du tror att den här personen inte vet om dig.
Mm, en later typ.
En later. Och sen efter det, då berättar man någonting sådär som man tror att men det här har vi gemensamt. Så jag tänkte att vi testar det här. Nu har ju vi känt varandra en stund.
Mm.
Precis. Jag tänker att vi testar det här så får folk höra hur det låter.
Mm.
Så jag tänker att jag börjar här. Och så någonting som jag gillar med dig, Tobbe, det är att jag tycker att du är lugn och eftertänksam.
Mm.
En sak som inte du vet om mig kanske, det är att där jag bor nu, det är det stället som jag har bott längst på i hela mitt liv.
Nej, det visste jag inte.
Nej. Och en sak som vi har gemensamt, Tobbe, det är att vi båda två, vi gillar ju att laga mat.
Mm.
Och sen så går turen över då till den andra personen. Så då är det liksom, nu är det Tobbes, nu är det din tur då, att dra tre grejer.
Mm. En sak som jag gillar med dig är att du har så knasiga idéer hela tiden som man kan haka på.
Tack Tobbe.
En sak som du kanske inte vet om mig, det var ju den svåraste punkten med tanke på att vi känner varandra ganska väl.
Mm.
Mm. Jag vet en sak som du definitivt inte vet om mig. Det är att min lågstadielärare hette Majna.
Nej, det hade jag ingen aning om.
Klart värt att veta också, eller hur?
Ja, nej, jag hade en lågstadielärare som hette Sigbritt.
Något vi har gemensamt, det är ju att vi växte upp nästan på samma ställe. Det vet alla vid det här laget, men...
Ja, nej, men det har vi verkligen. Och sen är ju tanken att det här går att repetera. Mm. Och rekommendationen då, som jag läste den, är att det här ska repeteras tre gånger.
Mm.
Så varv två då. Mm. Då har jag ju lärt mig lite grann om dig redan här. Och det är lite kul att du nämnde det här du gillar med mig. Men för att jag gillar en sak med dig, och det är att du gärna testar idéer. Det känns ju som en ganska bra match då helt plötsligt, tyckte jag. Och en sak som du förmodligen inte vet om mig, det är att jag har inte sett Titanic. Nu höjde Tobbe lite på ögonbrynen här. Det ser inte ni, men det gjorde han. Man hör inte det heller. Och En annan sak som jag vet att vi har gemensamt är att vi båda gillar film och tittar på film.
Dang, den skulle jag ta. Nu sabbade du allting här för mig. Det var en av de saker jag kom på förut.
Ja.
En sak jag gillar med dig är att du har väldigt mycket humor.
Tack.
En sak som du förmodligen inte vet om mig är att jag hatade Tech 2-joysticken.
Oj, jaha. Nej, det visste jag inte. Nej, det var ju en favorit som jag hade.
Det är mångas favorit, men jag gillade inte den alls. Wacko Bat Handle, det var den som gällde.
Jaha.
En sak vi har gemensamt, och nu snodde ju du min här. Så då får vi ta någonting annat. En variant på din första är ju att vi bägge gillar ostron.
Ja. Det uppskattar jag med dig också. För att då kan man ju käka en massa ostron när man går ut och käkar tillsammans.
Mm.
Det är inte så många som gör det. I alla fall inte min bekantskapskrets. Nej. Det var bra. Det var riktigt bra. Så, in på sista varvet då.
Mm.
Tredje omgången. Så en sak som jag gillar med dig är att du är prestigelös. Och en sak som ytterligare en sak som du förmodligen inte vet om mig är att jag träffade både min gammelfarfar och gammelfarmor innan de dog.
Mm.
Så att jag trodde att alla hade gjort det. Och alla hade sin farmor och farfar kvar i livet. Så att säga. Så jag blev jätteförvånad när folk berättade att deras farmor och farfar var döda.
Mm.
Det var märkligt. Och ytterligare en sak som vi har gemensamt är att vi båda gillar att bygga Lego.
Mm. Då är det min tredje då.
Mm.
Då ska jag komma på något mer som jag gillar med dig. Det finns ju så mycket. Jo, en sak som jag gillar med dig är att du är den bästa chef jag har haft.
Oj, tackar.
En sak som du inte vet om mig. Ja, det skulle kunna vara att jag har, nu måste jag räkna bara för det, 13 kusiner.
Oj, nej det visste jag inte. Det är ganska mycket.
Ja, det är ganska mycket. Och något vi har gemensamt är att vi bägge gillar dataspel också.
Ja, jajamän. Verkligen. Nu spelar inte jag så mycket dataspel längre, men det är för att jag gillar det så mycket.
Ja.
Så det är ren och skär självbevarelsedrift. Jag visste inte exakt hur det här skulle kännas och göra. Nej. Men det var ju jätteroligt.
Man kommer in i det, upptäckte jag. Det är nog viktigt att köra flera iterationer faktiskt.
Ja, verkligen.
För med en så blir det lite för så här laddat. Jag måste komma på det bästa liksom så här.
Ja.
Men om man kör flera vänner.
Ja, men blev lite sugen på att göra det här med flera kollegor.
Mm.
Ja, det där var alltså någon form av, vad ska vi kalla det?
Affiniteter.
Eller senare på steroider.
Mm.
Ändå bättre senare, kan vi kalla det. Så nu, dags för huvudämne.
Yes.
Jag vet inte exakt hur det var när jag snubblade över det här. Det lät spännande och sen när jag började läsa om det här, då blev det ändå mer spännande.
Mm.
Och jag kommer ihåg din kommentar när vi synkar med varandra. Återigen så har vi använt en bok som bas.
Mm.
Och den heter Leprechauns of Software Development. Och det är Laurent Boissavit eller något sånt där. Jag vet inte om jag manglar hans franska namn nu, men ungefär Boissavit, så. Boissavit.
Är inte det samma person som hittar på Mikado-metoden?
Namnet, ja.
Mm.
Det var det. Det stämmer. Han har också översatt, tror jag, XP-böckerna till franska.
Mm. Man, sånt.
En väldigt, väldigt skärpt man, tycker jag. Han tar väldigt sällan den enkla vägen.
Mm.
Och i den här boken då, The Leprechauns of Software Engineering heter den faktiskt. där ägnar sig åt att, ja, vad ska vi kalla det?
Vända ut och in på ett antal myter.
Ja, och det gör han med den äran, tycker jag.
Ja.
Det finns många myter här som vi kommer prata om, ja, ungefär en 5-6 stycken. Och det var några myter som jag kände att, va? Nej, nej, det här är en myt. Jag kommer säga till när vi kommer till den. Mm. Men pysslingar, de, eller så här leprechauns, de är ju kända för att ställa till en jäkla massa oreda.
Mm. Och så har och, de en kruka med guld.
Ja.
Me part of gold, eller något.
Och alltid har de gröna kläder och är små och korta. Inte tre äpplen höga, men i storleksordningen. Mindre än ett barn i alla fall, va?
Mm.
Så mycket av den här oredan då, som de här sakerna ställer till i inom vårat skrå beror till stor del på det som kallas för, på kalas kallas för viskleken.
Mm.
De flesta har väl kanske varit på ett kalas, så sätter man sig någonstans där efter tårtan i en cirkel och sen så viskar man en mening eller ett ord i grannens öra.
Mm.
Och sen ska den personen, man får inte be dem att liksom upprepa det ordet, utan hörde du inte så hörde du inte, då får du bara säga vad du trodde att det var.
Mm.
Och så blir det fantastiskt roligt när den sista personen som sitter före den som kom på ursprungsmeningen eller ordet då, berättar vad den personen har hört.
Mm. Oavsett vad det börjar med så slutar det med snopp.
Jaså? Ja. Så var det inte när jag körde det här, kan jag säga. Men det kanske var på andra sidan järnvägsspåret där du bodde.
Ja. Där slutade det alltid med snopp.
Ja. Nej, men, och vi kommer se oräkneliga, eller vad säger, massvis med exempel på det här. Men om det här, de här pysslingarna då. De kommer i tre stycken olika former. Som någon form av tyst kunskap som bara går vidare från, ja, som någon form av så här, någon sanning. Som man snappar upp genom att sitta bredvid varandra i princip och bara lyssna på de andra som pratar. Kanske också
overheard, lite grann hand.
Ja. Och sen så har vi sådana som är så här, bara riktiga sägner eller rykten.
Mm.
Nästan som skrönor. Nästan. Och sen så har vi de här som är lite mer formella då.
Mm.
Som pekar på andra.
Som hade fel från början. Eller något sånt där.
Mm. Och de hade fel från början. Och sen så går de via så kallade populariserare.
Mm.
Någon form av auktoriteter inom ämnet som kanske har skrivit en bok.
Mm.
Jag fick lite dåligt samvete. Jag har inte gått igenom det som jag och Daniel skrev i Mikado-metoden då. Men jag tror faktiskt att det gömmer sig lite halv en liten kanske, ja, kanske
en liten, annan liten pyssling.
Ja, en liten pyssling där faktiskt. Jag ska ta reda på det faktiskt.
Ni får göra den pysslingsfria utgåvan sen då. Omarbeta hela boken. Ni har ju fördelen, ja, av att ni har liksom uppfunnit en egen metod, så att där kan ni vara säkra på att det inte är en pyssling i alla fall.
Det är det inte. Nej, men om det kommer en pysslingsfri version, då kan man knacka in rabattkoden pyssling och så får vi en rejält rabatterad version. Nej, men jag tänker vi ska börja med en som jag tyckte den var fantastiskt cool. Den här osäkerhetens kon.
Just det. Cone of uncertainty.
Ja, och den är ju ganska sådär, ganska övertygande, tyckte jag.
Mm.
Och vi ska måla upp en bild i, och vad det här kanske kommer ifrån i lyssnarnas huvud här, så tänker en tornado eller någon storm.
Mm.
Och då vet jag att nej, men det, klockan 16.20 här på onsdagskvällen så vet vi att den var någonstans.
Mm.
Och sen så ska man säga, nej men 18.30, var är den då någonstans? Ja, men då kan den antingen dra lite grann åt nordväst. Eller så kan den dra lite grann åt nordost.
Mm.
Och sen så 1945, ja, då har den dragit sig lite mer åt nordost eller nordväst.
Mm.
Om man projicerar det här på, eller ritar det på ett papper, så ser det ju liksom lite grann ut som en strut.
Mm. För det blir ju osäkrare och osäkrare. Det finns ju fler och fler vägar som tornadon kan ta.
Mm. Och inom matematiken så kallas det här för ett binominellt träd, eller?
Ja, det är möjligt.
Jag tror att inom finansmatte så kan det vara så att det kan ta två vägar, ett värde på en option till exempel.
Mm.
Kan stiga eller sjunka.
Mm.
Och sen så efter det, efter den tar, så tar den två ytterligare vägar, stiga eller sjunka.
Mm.
Ja, så ser man framför sig det här då, hur det liksom blir en kon eller en strut. Och tanken i mjukvaruutveckling då är att man vänder på den här struten och säger att i början av ett projekt eller en utvecklingsansats så är det väldigt osäkert hur det kommer gå när vi levererar.
Mm.
Kommer vi leverera före eller efter utsatt tid? Mm. Och den här osäkerhetskonen då, den säger ju att det är lika säkert att vi kommer leverera före som efter.
Mm. Och sen ju mer och mer vi implementerar av våra mjukvara, desto noggrannare kan vi bli med att säga att ja, men vi kommer att leverera på torsdag för nu är vi färdiga. Liksom.
Mm. Och det är ju hela löftet med den här osäkerhetskonen, eller hur?
Ja.
Men då, den som är lite så halvvaken då, och det här hade inte jag tänkt på, det är att, men det kan väl inte vara lika osäkert att vi levererar före som sent?
För tidigt lika sannolikt, som för sent. Nej.
För
det är nog väldigt få mjukvaruprojekt som är levererade väldigt mycket för tidigt.
Ja. I alla fall om vi får Parkinson.
Nu ska vi implementera det här nya finanssystemet. Vi levererar det på fredag.
Nej, det händer inte så ofta. Inte om vi får tro Parkinson i alla fall, som har en sån här Parkinsons lag som säger att allt arbete tar lika lång tid, åtminstone så mycket som man har fått.
Mm.
Eller sagt. Mm. Så säger att det här kommer ta 3 dagar, då tar det minst 3 dagar.
Mm.
Men i alla fall, okej, okay, är det så här då Tobbe?
Nej, det är väl inte det.
Nej, det är inte det. Det var den korta versionen. Ska vi dra en lite längre version?
Ja, det tycker jag.
Hur började det här då? Jo, det var så här att mannen som är grund till den här är Barry Beam. Pappa till Kokomo-ramverket för att uppskatta kostnader. Och det visar sig då när vi undersöker det här, eller när Laurent undersöker det här, att på sidan 311 i den här boken då, så här står det på engelska. These ranges have been determined subjectively and are intended to represent 80% confidence limits, that is, within a factor of 4 on either side 80% of the time. Det är ett ord som hoppar fram här och skriker i ansiktet på mig. Och det är subjectively.
Ja. Yeah.
Det är så subjektivt. Det är enligt hans åsikt.
Mm, hans magkänsla. Så här borde det vara.
Det borde vara så här. Och sen så sätter den här lilla viskleken igång.
Mm.
För då kommer Luis Laranjeira och säger att han har tagit del av och pekar på Beams ursprungliga forskning från 1981. Sen kommer McConnell 1996 och pekar på Luis forskning från 1990. Så det visar sig då att alltså, det är bara pysslingar hela vägen ner här.
Mm. Och någonstans där på vägen så blev det dessutom till empiriska observationer. Så
ja, från
Beams magkänsla så är det helt plötsligt på vägen någonstans har det blivit empiriska observationer. Som att det skulle vara någon form av empiri som ligger bakom Beams magkänsla.
Ja, nej men så det är ju bara för att på något sätt stärka den här auktoriteten eller höja värdet i det någon har sagt.
Mm.
Och de var till och med validerade.
Mm. Hävdar de.
Ja, det här är kontroversiellt då. Så innan vi börja med att citera auktoriteter inom vårt skrå, då kan vi liksom börja tänka lite mer kritiskt.
Ja. Yeah.
Och fundera på så här, nej men va? Vad är det du säger?
Mm. Är det där är väl underbyggt eller är det bara en gissning? Liksom?
Ja, Och sen då kanske, spelar det här någon roll egentligen?
Framförallt det kanske man att... inte bör omformulera det då. Om det är en gissning, så om det är en auktoritet så kanske man kan ändå tycka att det är en kvalificerad gissning. Men då ska det ju, när man citerar det sen, så ska det ju fortfarande vara den här auktoritetens kvalificerade gissning och inte typ så här ett bevisat faktum.
Nej. Vi kan ägna oss åt lite mer research innan vi slänger fakta i ansiktet på folk.
Ja.
Och speciellt i det här fallet då, om man säger att en bild är värd 1000 ord, då är en felaktig bild värd 1000 felaktiga ord också. Riktiga lurendrejeriet. Ja, det var osäkerhetens kon eller osäkerhetens strut. Visade sig vara en dum strut.
Och inte en glasstrut.
Ja, ska vi hoppa på nästa pyssling?
Tycker jag.
Här vill jag börja med en liten historia. Om en historia egentligen. Jag var och såg Robert C. Martin, även kallad Uncle Bob.
Det var också i Toronto 2008.
Ja.
10 år sedan.
Jajamän. Och då pratade han om Clean Code.
Och läkare som sett... inte tvättar händerna.
Jajamän. Ni som har sett Robert C. Martin vet att han börjar nästan alla sina tal med någon form av koppling till forskning eller rymden eller något sånt där. Han är ganska skicklig på det där att prata.
Det är nog enda gången jag har sett honom prata faktiskt. Jag kommer ihåg att han hade indexkort och så slängde han dem vilt omkring sig, var det inte så?
Ja.
Varenda gång han var färdig med att så typ slängde han ut i publiken eller något sånt där. Väldigt så här,
det
kändes... energiskt.
Det fanns ändå någonting så här som... Det var någonting som låg och gnagde hos mig där, men jag kunde inte sätta fingret på det då. Han gjorde ett ganska bra retoriskt grepp, tycker jag. Även om jag tycker att det är lite tveksamt. Ignaz Semmelweis, med reservation för uttalet, var en doktor som på 1800-talet, när den här bakterieteorin inte riktigt var fastställd, kom till slutsatsen att innan kvinnor skulle förlösas så var det viktigt att tvätta händerna. Läkare sprang väl runt med jäkla massa bakterier på händerna. Har till exempel varit karvat i ett lik. Och sen så går raka spåret in och förlöser en kvinna. Det förstår vi idag, en ganska dålig idé. Och det resulterar i att många dog i barnsäng.
Men på den tiden var det väl i princip empiriska resultat bara. Man hade sett att någon koppling där, att det verkar vara bra att tvätta händerna.
Jo, men det fanns ju ingen bevis för den här bakterieteorin. Du visste ju inte vad bakteriet var. Det fanns ju inte.
Nej.
Då gör i alla fall Bob Martin kopplingen och säger så här, nej, men när vi utvecklar programvara, då ska vi använda TDD. För att det är att likställa med att inte tvätta händerna. Att inte använda TDD då. Och det är ett ganska snyggt retoriskt grepp, om inte annat. Men det är lite grann att... Vi är lite sådär avundsjuk på en sån vetenskap som medicin. Och dra lite stora växlar kanske på just TDD då, för att förhindra buggar eller fel. Så är TDD en hägring? Är det bara hittepå? Ja, det kanske inte är det. Men när man rotar lite och gräver lite i det här, så märker vi att forskningen då kring just fel och TDD, den är inte riktigt så bra som forskning inom andra områden.
Nej.
Och det beror på lite olika saker. Men en av de här viktiga sakerna då är att det är väldigt svårt att vara överens om vad ett fel är eller en bugg är.
Exakt.
Vi har det här att räkna till ett problemet. Om vi inte är överens om vad ett fel eller en bugg är, hur ska vi då kunna vara överens om vad 20 buggar är? Och hur ska vi då kunna mäta trovärdigt om TDD gör skillnad?
Mm.
Så om vi nu tycker att efterforskning och forskning är viktigt, vilket det är, det spelar roll, så kommer vi förmodligen ha fel då om vi inte tar i beaktande att vi håller på att jobba med människor. Och det är väl där som just forskning kring bland annat TDD då har lite tillkortakommanden.
Mm.
Att vi inte tar hänsyn till att men det är faktiskt människor vi jobbar med. Det är ingenting som är så konkret och enkelt att ta på eller mäta som en bakterie.
Nej.
Ett fel i en programvara eller en brist, det går inte att kvantifiera lika enkelt som en bakterie.
Och det där var ju väldigt intressant. Det kommer jag ihåg i de här första expertkonferenserna som vi var på, där det är ganska stort akademiskt, vad ska man säga, fokus.
Ja.
Att där var det ju, i början var det ju väldigt mycket sådär, vi vill ha forskningen som visar att agile funkar liksom.
Ja.
Och det går inte att få fram den typen av forskning liksom, för att det handlar om människor och det är för många variabler liksom, för många parametrar som man inte vet vilka som spelar in och det är så här. Ja.
Nej, men jag håller med. Jag kommer ihåg också hur många som ropade efter, okej, visa forskning på att TDD funkar. Ja, då var det ju många som hade någon form av studenter som de kunde utnyttja. Så, men programmera det här nu då, ska vi se. Ni får göra med TDD, ni får köra utan TDD.
Mm.
Ja, vilket program blir bäst?
Mm.
Ja, förutom att det går att lösa samma problem på massvis av olika sätt, så är det ju liksom sådana variabler som att okej, är det här ett fel?
Mm. Paret hittade det här under processens gång och löste det. Är det då en bugg eller inte? Och så vidare.
Ja, just det. Då blir det ju lite sådär, okej, det beror på hur det är riggat. Vill vi att de ska hitta många fel och fixa dem? Eller vill vi att de inte ska göra det?
Mm.
Vad ska vi att den här analysen ska visa?
Mm.
Uncle Bobs retoriska grepp funkar ju för att få folk att TDD.
Mm.
Och sen kan vi diskutera hur snyggt det var. Men det gnagde mig lite där och då att det var så jäkla effektivt. Och nu förstår jag varför. Och jag tycker att det kanske var lite halv nesligt gjort. Även om jag gillar TDD, ska tilläggas. Sen har vi en myt till.
Mm.
Eller vi har flera myter kvar, men vi har nästa myt här. Det är den som handlar om den här mytiska 10 gånger... Ja, vad nu vi nu kallar det. Produktivitet.
Mm.
Faktor 10.
Faktor 10 programmerare.
Ja. Det är ju... kommer du ihåg företaget Factor 10?
Just det.
Mm. Det är en lek med det, tror jag.
Mm.
Och det är ju någonting väldigt så där inneboende attraktivt med det.
Mm.
Vem vill inte vara en Factor 10 programmerare?
Mm.
Vem vill inte ha en sån på sitt lag? Vem vill inte ha en sån anställd? Alla vill ju förknippas med det. Och det är skönt om det skulle finnas.
Ja, men det är jättesmidigt, den här IDGs lista, eller vad det är för något. Computer Swedens lista. 100 bästa programmerarna i Sverige. De är väl faktor 10 programmerare allihop, eller?
Ja, det är de säkert då. Annars så skulle de ju inte vara på en sån objektiv lista. Skämt åsido, Vi kan ju skjuta den här i sank på en gång och sen kan vi berätta varför.
Mm.
För det här är inget annat än Pysslingen här heller.
Mm.
Men vi kan också uppmärksamma innan vi skjuter det här i sank att det finns skillnader mellan utvecklare och utvecklare. Men de är mer... har ju mer att göra med miljö och hur du mäter produktivitet snarare än då erfarenhet och utbildning.
Mm.
Men vi har ju den här känslan så här, men det här kan vara sant. Eller hur, Ola? Och Tobbe, det kan ju vara så att det finns de som är 10 gånger mer produktiva.
Mm.
Så det känns ju väldigt så där, maggropskänslan är ju där och Jag kommer ihåg min mamma, hon berättade för mig när jag var liten att Ola, du får inte gå och leka i vattnet och simma nu. I en timme måste du vänta efter maten. Annars kan du få kramp när du står och simmar och dö av drunkning. Och det är så här, vänta här nu. Jag vill ju inte dö av drunkning och det kan ju faktiskt vara så att det här är sant.
Mm.
Men jag tror att det måste vara en av de vanligaste lögnerna som föräldrar drar för barn. Ja. Medvetet eller omedvetet. Men vad kommer den här mystiska faktor 10-grejen ifrån då? Om vi ska gå ta de här factor 10-files.
Mm.
Det daterar sig bak till 1968. Ett stycke Sackman. När originalstudien dateras tillbaka till 1967. Men sen så kom det ut ett paper, en liten artikel, eller vad heter det?
Eller rapport.
Ja, sen kom det ut en rapport 1968 då. Men så var det en Thomas Dickey som skrev för IEEE som noterade att i den här undersökningen då var det en testperson nummer 7 som hade jobbat i 170 timmar med att programmera ett batchprogram i ett maskinspråk. Och sen så var det en person nummer 3, testperson nummer 3 hade gjort samma implementation då eller lösa samma problem i Algol och då hade det tagit 6 timmar.
Mm.
Och då hade de räknat ut att 170 genom 6 det är 28,33333. Därav en 28 till 1.
Mm.
Och där känner jag att det där känns lite orättvist. Eller?
Lite så.
Jag trodde att vi skulle ha typ samma utbildning, ha samma erfarenhet. Men framförallt lösa det i samma programmeringsspråk var i hela Hälsingland.
Mm.
Och inte nog med det här då. Så var det, kom de på då att om en person får sitta, för vissa av de här, det var ju flera papers, det har vi inte berättat ännu här, men det fanns ju en från 1981, en från 83, 85, 86, 87, 88, 89 och sen 2000. Men många av de här, de använder tidigare forskningsresultat och drar sina egna slutsatser.
Mm.
Och vissa, de tittar på lite olika typer av arbetsuppgifter.
Mm.
Så vissa kollar på någonting när de sitter och debuggar. Och vissa ska programmera en liten spes. Och vissa kollar på när de jobbar i projekt som en grupp.
Mm.
Så de jobbar inte med förstahandsdata. Utan fler jobbar med andrahandsdata eller någonting ännu värre. Så att när vi tittar på de här superprogrammerarna då och referenserna till det här, ja, men då ser man det här klassiska, ett förnamn eller några efternamn där det står till exempel så här DeMarco and Lister 1985 eller Curtis et al 1986, Beam and Papaccio 1988. Men vad de egentligen ägnar sig åt, det är ju viskningsleken igen.
Mm, absolut. Och sen när man tänker att allting sträcker sig tillbaka till 67-68 och typ programmering enligt spes i Algol. Så det man egentligen har mätt är vem som kan skriva snabbast på tangentbordet ungefär.
Ja.
Så har frågan är om det är det du vill ha idag. 10 gånger Nej. Programmeraren, det är den som är snabbast på tangentbordet.
Nej, och förutom det då så är det ju helt jäkla omöjligt att vara överens om vad produktivitet är.
Mm. Vi hade ju en sån där, vi har ju jobbat med en sån där. Kommer du ihåg det?
Nej.
Jag har jobbat med en sån där, han var superduktig och supersnabb på att implementera saker. Men sen var ju problemet att det var ju helt omöjligt att underhålla. Det var bara han som kunde underhålla det. För det gick liksom inte att läsa koden eller sådär förstå vad den gjorde.
Mm.
Och det, han hade ju en image precis. Av att vara extremt snabb på att implementera saker.
Ja.
Men frågan är om man vill ha det ändå då. Om det sen inte, om han slutar och sen så är det bara att slänga koden för det är ingen som förstår den. Liksom.
Ja, eller när han eller hon glömmer vad han har gjort för 2 dagar sedan.
Mm.
K-locks när det liksom är någon form av med produktionsmått. Det blir inte bra.
Mm.
Nej, så att vad vi kom fram till eller vad vi har berättat här, vad Laurent har grävt fram är att det finns ingenting av det här som är relevant då. Det finns ingenting som stödjer det här faktor 10-programmerare egentligen för individer. Det finns möjligen sånt som stödjer det för grupper. Då är vi framme vid en favorit som jag har.
Mm-hmm.
Det här har jag velat vara, skulle vara sann, så att säga. Vi pratar om stora, stygga vattenfall.
Mm.
De flesta har hört det här i någon eller annan form, att det var Dr. Winston Royce som 1970 uppfann vattenfall. Eller vattenfallsmetodiken då, om vi ska vara petiga.
Och agile är ett svar på vattenfall.
Ja, det är ju en motreaktion skulle jag säga.
Mm. För vattenfall var så klumpigt och helt fel att göra.
Ja, och då brukar det låta ungefär någonting sånt här. Efter 1970 då, när Dr. Winston Royce uppfann det här, så började det användas som bas för att driva och lära ut utveckling.
Mm.
Och allt annat är väl reaktioner på det, eller variationer på det. Men det här är typ fakta.
Mm.
Royce hittade på det här 1970. Och det var många som tänkte, skönt att ha ett riktigt sätt att utveckla programvara på.
Mm.
Och sen hoppar alla på tåget. Och alla använder sig av vattenfallsmetoden. Och det blir en norm. Och amerikanska Department of Defense använder det. Och sen vidareutvecklas det och används det. Men sen delar sig lite grann den här historieuppfattningen då. Eller åsikterna går isär lite grann så här. Ja, det här var egentligen ett missförstånd, säger du.
Exakt, han, och den myten, den åkte jag på bara för några veckor sedan.
Ja.
Det var på Devlin-konferensen som Marcus Hammarberg visade mig just det här original paper. Och visade på hur att han faktiskt skrev någonting i stil med att så här kan man ju inte jobba. Utan det som måste till är att det måste ske iterativt. Att man måste göra vattenfallet flera gånger. Liksom. Så.
Ja, och det är väl lite grann, vad ska vi kalla det så här, agilisters historierevisionism.
Mm.
Men det finns ju en annan väg också som folk har tagit som säger så här, nja, nej. Hör ni nu, sätt er i båten nu, kära agilister. Det är så här. Ni håller på och ritar upp en halmdocka här. Det är faktiskt inte så här illa som det beskrivs. Det är faktiskt lite bättre än så här. Och vad då han beskrev var inte riktigt så här rigid heller. Utan man ska faktiskt använda den lite annorlunda. Det är ungefär så som det ser ut. Men hur är det egentligen då? Vad skrev han, den här kära Winston?
Jo, men det visar sig ju att bägge sidor har lite rätt, kan man väl säga. Därför att det han gjorde var att han lade till, han sa inte rakt av att det här funkar inte, utan han sa att vi behöver 5 ytterligare features. Eller vi behöver göra 5 ytterligare saker. Varav den första är den här som vi agilister gillar att återupprepa. Han sa i princip att gör det 2 gånger. Han ville att de 2 första faserna skulle göras 2 gånger. Det här med kravställning och design eller vad det är för någonting.
Mm.
Det var den första.
Mm.
Sen de andra var att han ville att man skulle lägga till en arkitekturfas i början av vattenfallet.
Mm. Mm.
Det tredje var att han inte tyckte man skulle dokumentera för mycket.
Mm.
Det fjärde var att man skulle planera, man skulle vara säker på att man har planerat och styrt upp och övervakat testprocessen tillräckligt.
Mm.
Och det sista är att han tyckte man skulle ha en kund formellt involverad som kunde så här skriva under
bocka
att
av.
Ja, bocka av alla leverabler liksom, att de är okej utförda.
Mm. Det låter ju hyggligt vettigt ändå, tycker jag.
Mm.
Och sen så gör vi det här många gånger. Mer än 2 kanske.
Ja. Återkoppla lite. Det är ju bra.
Ja. Det är ju intressant det här. Jag har ju hållit det här för en sanning att han hittade på det här. Och ja, det är många med mig.
Mm.
Så nästa myt vi ska titta på lite grann. Det var inte riktigt helt känt för dig.
Nej.
Och det är den här mjukvaru- eller programvarukrisen som är liksom allestädes närvarande. Det är en kris. Vi håller på att paja jordklotet, låter det som ibland. Med vår ruttna syn på programvaruutveckling. Och vi behöver ha någon form av rigidare metod eller någon form av ett skrå som är lite mer likt ingenjörer.
Mm.
För de gör saker på riktigt. Återigen är den här lilla avundsjukan på andra skrån som är lite mer riktiga. Och det kallas ofta för den här mjukvaru- eller programvarukrisen.
Mm.
Och den ska bemötas med software engineering. Och när vi tittar närmare på det här, då ser vi att det egentligen är lite så här omvänt.
Mm.
Någon hittar på, om vi använder Googles ordsök och så söker vi på software engineering och software crisis. Då ser vi att software engineering börjar liksom, det ordet börjar förekomma mycket, mycket oftare än software crisis.
Mm.
Så det verkar som att ägget kommer före hönan då, i det här fallet. Eller snarare än hönan före ägget. Eller hur vi nu ska vrida och vända på det.
Mm.
Vi har alltså ett skrå som ägnar sig åt software engineering före det ens behövs då. Då skulle man kunna uttrycka det så.
Enligt dem själva.
Ja. Så vi är stenhårda på. Vi börjar med software engineering innan vi ens har en kris.
Så det man har gjort är att man har hittat på den här mjukvarukrisen som någon form av reklam för sitt egna skrå.
Ja, så att software crisis, det uttrycket, det är ungefär som Vattenfall då. Det är mycket mer myten än verklighet.
Mm.
Det är en liten pyssling där, eller stor pyssling beror på hur man ser det. Sen har vi den här som var så himla jobbig, tyckte jag. När jag kom och slog mig i ansiktet. Det är 46% av all mjukvara som utvecklas används aldrig.
Mm.
Det tycker jag var, det är ett helt fantastiskt argument för massvis med olika saker, tycker jag.
Mm. Den har vi säkert men det här använt visar... i podden någon gång också.
Ja, visst. Det tror jag nog. Det här har vi gjort oss skyldiga till att liksom skicka fram lite pysslingar. Men det här är en pyssling likväl. Och den kommer sig från att en person som heter Jarson Beck, han har hittat en artikel där det står den här mjukvaran kunde användas efter förändringar och den här mjukvaran kunde inte användas inte alls och den här mjukvaran används. Och sen så har han liksom utifrån den här liten artikeln då gjort den här lilla diagrammet. Som jag har sett flertalet gånger och tycker det är så fantastiskt. Det var tuff.
Mm. Så det utgår helt enkelt från, för det första, inte ens förstahandsdata.
Nej.
Och framförallt från bara ett enda projekt.
Ja. Och sen så har jag hört det här från en person då. Som jag sitter och rapar upp som en jäkla papegoja. 46% av all mjukvara som utvecklas används aldrig. 46% av all mjukvara används aldrig.
Ja.
Mm. Ja, då kände jag mig inte så jäkla tuff när det här. Och sen en sista, tänker vi kastar oss över. En sista liten pyssling.
Mm.
Och det är den här att det blir dyrare att ändra programvaran sen.
Just det. Det är också en fin liten graf som brukar dyka upp i olika skepnader.
Mm. Ja, och det var det kära Barry Beam igen här.
Han har ett orsak till många sådana här små pysslingar.
Han har handen ner i många syltburkar och sprider en massa pysslingar över världen. Ja, men ni har säkert sett den här, kära lyssnare, i formen av någon form av diagram där det står att det är billigt eller dyrt att hitta någonting och sen så över tid och genom de här faserna då, krav, analys, design, implementation, test och produktion. Och ju senare av de här faserna då, ju längre till höger det kommer, desto dyrare är det. Och det ser ofta ut som någon form av hockeyklubba.
Mm.
Det är råbilligt att ändra saker på kravnivå och analysnivå. Analysfas och kravfas Kommer det hela vägen ut i prod, då är det svinsvårt. Och ja, vad är själva missen i det här då?
Det finns många missar i det här. Det visar sig att det egentligen är ganska liten mängd data som ligger till bas för det här.
Mm.
Och det är ju som alla matematiker eller folk som har sysslat med grafer vet, så är det rätt svårt att rita en kurva utifrån ett fåtal punkter. Därför att den kurvan kan antingen bli en rak linje eller så, ja, en hockeyklubba kan man ofta rita utifrån ett antal få punkter, men om man hade fler punkter kanske det hade visat sig att det var något helt annat egentligen.
Mm. Men vi har ju några beroenden här och mer eller mindre okända då.
Mm.
Återigen så har vi det här defekträknandet som jäckar oss.
Mm.
Vad är egentligen en defekt? Det är otroligt svårt att räkna till ett ens en gång på den.
Mm.
Och sen så har vi det här med kostnad. Det är svårt att ta reda på exakta kostnader där. Sen har vi det här med faser också. Om du ska kunna rita det diagrammet som du beskriver och antalet punkter du kan beskriva, då vill du till att alla har samma faser.
Mm.
Och återigen då är det väldigt svårt och folk är inblandade och människor i en process.
Mm.
Det finns inte de här exakta faserna. Och sen så när du mäter det här så får du ju en felaktig värde på grund av att snittet för en defekt, kostnaden för det går ju upp i ett bra projekt.
Mm, precis.
Medan i ett dåligt projekt så, ja.
Som har väldigt mycket kan defekter.
Varför blir det så?
Därför att du har ju ett antal fasta kostnader, eller vad man ska säga. Mm. Och då, om du har många defekter, då kan du slå ut de kostnader på många punkter och därmed så blir kostnaden för var och en mindre. Medan om det är ett väldigt duktigt team och ett bra projekt som bara har ett fåtal defekter, så får ju de här fåtalet defekter dras med alla de fasta kostnaderna. Blir det liksom en sämre kurva för dem då?
Mm, en typisk fast kostnad är sådana saker som att du ägnar dig ganska mycket åt att förhindra fel, oönskade bieffekter.
Mm.
Ja, det är en ganska diger lista vi har gått igenom här idag.
Mm.
Vi har berättat för er att osäkerhetens strut eller kon, det är bara en pyssling.
Mm.
Vi har den här myten om 10 gånger produktivitet. Vi har stora stygga vattenfall. Programvarukrisen eller den här software engineering, vad kom först där egentligen? Och den här X%, 46% som aldrig används. Och det är dyrare att ändra sen. Ett gäng pysslingar. Och det vi inte riktigt har pratat om, det är att hur kan du själv jaga rätt på pysslingar?
Mm, precis. Jag gjorde ett försök själv och insåg att det inte är helt lätt det här. Det tar en del tid och kraft. Men det kan säkert vara värt det. Jag tänkte jag skulle ge mig på den här Virginia Satir's Satir Change Model.
Ooh.
Därför att när man googlar på den, då får man ju väldigt snabbt upp. Man får Stephen M. Smith har ett blogginlägg som handlar om den här modellen. Som har den här klassiska bilden. Som sen när man bildgooglar så är det ju varianter på den bilden. Finns ju hur mycket som helst.
Mm-hmm.
Så jag tänkte jag skulle hitta någon form av artikel eller någonting som var liksom det ursprungliga. Och hon, Virginia Satir, hon var ju familjeterapeut från början.
Ja.
Men det, så långt jag kom med att jag kom tillbaka till den här, det finns en bok som heter The Satir Model, Family Therapy and Beyond, som kom 1991. Mm. Och jag tror det är härifrån som den där modellen presenterades.
Så jaha,
jag måste
så
köpa
då
den boken och läsa den boken helt enkelt för att gå till botten med det här.
Ja, men det låter jätteintressant. Och om någon av er lyssnare har någon sån här pyssling eller misstänkt pyssling, så skulle vi gärna vilja höra om den.
Mm.
Ni får gärna kontakta oss om misstänkta eller faktiska pysslingar.
Mm.
Och nu när du pratar om den här Satir Change Model så blir jag också väldigt nyfiken på den.
Mm.
Den är också tagit för sanning.
Mm, precis. Laurent kommer ju också med en liten uppmaning. Att man ska se till att om man refererar något sånt här så ska man se till att ha läst ursprungsartikeln innan man gör det.
Sluta slänga det bara med citat och eller såna här lösa grejer som att nej men det här är vad Elnestam Brolund 2014. Om ni ska göra det så släng på åtminstone vilket verk och vilken sida som gäller. Så slipper folk plöja igenom tusentals sidor för att hitta den här referensen och sen så bara komma fram till att jaha, det stod ju bara att någon subjektivt trodde att det skulle vara så.
Mm.
Spännande det här, eller vad säger du Tobbe?
Mm, mycket.
Hur kommer folk i kontakt med oss?
Twitter @vag_74 till podden, @Elnestam till dig och @TobbeAnderberg till mig. Och så finns vi på Slack. Och då frågar man lämpligast på Twitter efter en länk för att komma in i Slacken.
Mm.
Sen finns vi på mail också, podd@adical.se.
Mm. Och jag skulle tillägga att både du och jag finns på LinkedIn.
Just det.
Så det går bra att skicka en vänförfrågan där, eller vad det nu kan heta.
Mm.
Med de orden så lämnar vi er, kära lyssnare, för den här gången. Och kom ihåg, boka datumet 5 september för Väg 74-konferensen. Så hörs vi om 2 veckor igen.
Det gör vi, absolut. Ha det bra tills dess.
Hej då.
Hej då.